Vi har under flera veckor predikat ifrån Efesierbrevet. Nu är vi framme på sista kapitlet. Och det här är en spännande text. Och jag läser i Jesu namn. Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa, utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Ta därför på er Guds rustning så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Stå alltså fasta. Spänn på er sanningen som bälte och klä er i rättfärdighetens pansar, och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred. Håll ständigt trons sköld framför er. Med den ska ni få den ondes alla brinnande pilar att slockna, och grip frälsningens hjälm, andens svärd som är Guds ord. Gör det under åkallan och bön, och be i er ande varje stund. Därför ska ni hålla er vakna och aldrig tröttna i er bön för alla det heliga. Ja, men alldeles i slutet på Efesierbrevet så använder Paulus den här smarta bilden när han ska tala om livet. Det verkliga, viktiga livet med Gud. Och rubriken i våra biblar har står det Guds rustning. Och den här rustningen består alltså av sanningens bälte, rättfärdighetens pansar och villighetens skor, trons sköld, frälsningens hjälm och andens svärd. Det är inte Paulus som hittat på de här orden, utan det här står om i Gamla testamentet på olika ställen. Det står mest om det i Jesaja, men det finns andra ställen också, fler än det här. Men på flera ställen så nämns det, och Paulus plockar ihop det och talar om det. Och jag ska vara ärlig att när det talas om djävulen i en text så tycker jag att det ibland är svårt att veta hur balansen ska vara. Hur mycket ska man tala? Det hörs så mycket. Det är som att de där orden ropas ut fast att man säger det bara pyttelite. Människor kan komma ihåg någonting om det fast man egentligen bara nämnt det någon gång. Å andra sidan blir det så konstigt om man inte nämner. Om jag bläddrar förbi just de delarna, för det står ju om det onda och den onda på flera ställen. Jesus talar ju om det. Och när Jesus talar så säger han till exempel, och det är långt ifrån våra romaners texter där det finns rök och horn och de bilder som finns ifrån kanske Hollywoodfilmer. Nej, Jesus säger till han, alltså den onde, är en lögnare och lögnens fader. Ja, det betyder inte att det är mindre farligt eller svårt, för den onde beskrivs i Bibeln som att han frestar. Han frestar också Jesus. Han förvillar, det betyder att det är någonting som tycks vara på ett annat sätt än det är. Det står om det i Uppenbarelseboken 12 och 9. Och det som kanske några av er känner igen, för Jesus har det igen, och liknelserna när han talar om att den onda tar bort det som har börjat att gro. Som ett sädesfält så tar den onda bort det som har börjat att växa av tro hos någon. Det står om det i Matteus 13 och 25. Och man kan sammanfatta att det som står om den onda, ja, den onde försöker att ta bort den tro, den inriktning, blicken mot Jesus, till något annat, vad som helst, mot något annat håll. Ja, när jag hörde av mig till några gamla vänner och bad dem att skicka ord till mig om sin andliga kamp, så fick jag flera svar. Jag fick ta bort några för att det blev för lång predikan, och jag fick korta ner några av svaren. Men så här säger Kent: jag känner en andlig kamp när jag ska ta steget och berätta om Jesus för mina vänner. De flesta känner till att jag är kristen, skriver han. Det finns gånger när jag känner att jag skulle ha stått upp för den kristna tron, men då jag ändå varit tyst. Och han beskriver att det är som en kamp för honom. Och en äldre dam, Ann-Marie, skrev så här till mig. I Bibeln står: kämpa trons goda kamp. Det står i första Timoteus kapitel. Ja, det står inte här. Jag har upplevt att den andliga kampen har blivit svårare ju närmare Gud jag varit, skriver hon. När jag upplever att det onda är nära ber jag i Jesus namn. Jag ber högt och tackar Gud för att jag är ett Guds barn, skriver hon. Och det sista exemplet, Thomas, han är ärlig. Och jag fick korta ner något faktiskt. Han är jätteärlig och skriver så här: jag känner av en andlig kamp i äktenskapet. När allt som jag håller på med och inte minst arbetet pressar på. Ja, du kanske känner igen dig i något eller vet att så här kan det vara. Har du tänkt på hur viktigt det är med rätt utrustning? Jag visade ju innan här när man cyklar att det är viktigt att fundera över vad man har på sig. Om man är, ser ni vad det är för någonting? Det är lite skumt i belysningen, men det är en dykare. Vad ska man ha på sig? Är det någon som kan hojta till här? Vad bör man ha på sig som en dykare om man ska ner på djupet? Ja. Våtdräkt, jättebra. Du har sett någon naturfilm också, va? Ja. Eller du har dykt kanske? Nej, men det är första steget till naturfilmerna. Vad mer bör man ha? Det får ni hjälpa till. Ja, syrgastuber, jättebra på ryggen. Simfötter, jättebra. Någon mer? Cyklop, jättebra. Någon slags andningsreglage, va? Sa någon. Jättebra. Vad bra ni var. Första steget. Kanske nästa kan hyra en sån. Ja, man måste gå kurs också, eller hur? Träna, öva och så. Ja, men nästa då? Åh, oh, passande. Någon som spelar hockey och är med i rätt lag, HB. Vad bör man ha om man ska åka ut på isen? Kan ni hjälpa till på samma sätt? Hjälm, jättebra. Skridskor, ja, det blir roligare då. Är det ens, får man ens gå ut på isen utan skridskor? Det är bra att komma ihåg när man är ishockeyspelare. Skridskor, ta med skridskor, ta med skridskor. Visir, jättebra. Kanske någonting att hålla i händerna, vad kan det vara? Bra, det var någon där som sa klubba. Ja, det kan jag. Vad bra. Klubban, ja. Och så lite skydd på olika ställen. Eller hur? Ja, säger ni. Ja, det är skydd. Skydd ska man ha. Både här och där. Ja. Sista exemplet. Vad har vi här? En astronaut. Är det Fuglesang? Är det Fuglesang? Jag vet inte. Ja. Jo, men det är det. Det känner jag igen på hans dräkt där. Vad ska man ha på sig när man tar sig en rymdpromenad? Nu får ni hjälpa till. Kan ni inte det här? En rymddräkt av något slag. Jättebra. Jättebra. Det sitter liksom ihop allting. Det är svårt att säga. Vad mer kan man ha med sig på sin rymdfärd? Rymddräkt. En lina som sitter fast. Va? Det är ett superbra. Kom ihåg. Jag lovar att hans mamma sa det. Kom ihåg och fäst linan. Kom ihåg. För Fuglesang, han glömde ju att sätta på den där linan på redskapet. Kommer ni ihåg det? Han hade ett verktyg som åkte iväg sen. I rymden. Han var med. Den kom aldrig. Kanske kom ner som ett stjärnfall på jorden. Det där speciella redskapet. Men det är ju mycket viktigare såklart att komma ihåg linan som man själv sitter på. Ja. Och alla de här verktygen och redskapen, rustningarna för dem är ju jätteviktiga. Det går inte att göra det de gör utan det. Det går inte. Och i Bibeln, när Paulus talar om vårt vardagsliv, så använder han bilden av en romersk soldat. Och här är poängen urtydlig. Ingen soldat vill gå ut i striden utan det här. Alltså den är galen när pilar flyger, spjut och allting. Det går ju inte. Självklart vill man ha på rustningen. Det liksom finns inget alternativ. Alla delar är viktiga. Det är ju inte någon som säger så här: hjälm inget för mig. Pansar, här. Det är inte min grej. Skaver lite. Så här, det är ingen som gör så. Alla har på sig allt. Skorna, viktigt. Allting, bältet. Är ni med? Poängen är urtydlig. Men varför vapenrustning? Ja, i Bibeln så finns det olika bilder. Någonting som återkommer ofta, det är bilderna ifrån jordbruket. De är på oerhört många ställen, i gamla och nya testamentet. Någonting som växer från nästan ingenting till att bli stort och ta stor plats. Det återkommer på många ställen, någonting som behöver näring, ljus, förutsättningar. Men bilder ifrån vapen och rustning och krig finns också med som en egen del av bilder. Det återkommer i gamla och nya testamentet. Varför då? Alla vet att krig är fruktansvärt, hemskt, drabbar oskyldiga. Men bilden är så bra. För här förstår man direkt, det här är allvar. Det här är viktigt, det är ingenting som kan skojas bort. Därför är bilden viktig och man kan inte, bör inte hoppa över den. När jag läste igenom det här inför den här predikan så var det ett bibelord som lyste extra starkt. Det är så ibland när man förbereder sig och när man tänker, har jag missat det här innan? Eller är det så att Gud vill säga någonting till några av oss här? Jag vet inte, men så här står det ju. Har ni sett det? Har ni tänkt på det? Ta på er Guds rustning. Det står så i grundtexten. Det är Guds rustning. Den här rustningen som Daniel hade gjort, som han visade i början av gudstjänsten. Han sitter ju där påklädd förresten i sin fina rustning. Den har han gjort själv på kvällarna. Det är ju fantastiskt. Men det som Bibeln talar om här är inte ett hemmabygge av goda gärningar. Hemmabygge av fromhet. Av tid med musik. Nej, det är Guds rustning. Det här är en poäng. En viktighet. Kanske är det en särskild hälsning till dig. Det är Guds rustning vi talar om. Det gör hela skillnaden. Hela skillnaden på allt det jag nu kommer säga om rustningen. Tänk er att rustningen är färdig och ligger där på manteln. Varje del redo att tas upp. Att sätta på. Att upptäcka. Att värdesätta. Är du med? Nu går vi igenom de här olika delarna. Visst är det bra? Det är bra. Och det står så i Bibeln. Det är Guds rustning. Okej, vi börjar. Ta på er Guds rustning. Vad är det då som man ska sätta på sig? Stå alltså fasta. Spänn på er sanningen som bälte. Alltså bältet hade flera viktiga funktioner. I en antik rustning så hade man först ett klädesplagg underst. Och sen hade man ett bälte som bars och drogs åt. Och det där bältet, det var viktigt, jätteviktigt. Så klädesplagget satt där det skulle. Det fick inte åka ner och göra så att man snavade över den långa dräkten. Man spände upp den när man gick ut i krig. Och sen så spändes också själva rustningen sen på det där bältet. Och man vet därför, det finns många bilder, målningar och mosaikbilder också från den här tiden som är helt bevarade. Så man kan se i detalj hur det såg ut. Flera gånger beskriver Jesus att han är sanningen. Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Jesus är sanningen. Och man kan faktiskt byta ut ordet sanning mot Jesus i väldigt många bibeltexter och ha samma innebörd. Till exempel i den här texten från 1 Timoteus 2 och 4. Vår frälsare som vill att alla människor ska räddas och komma till insikt om sanningen. Eller som ska räddas och komma till insikt om Jesus Kristus. Det blir samma betydelse. Sanning och Jesus, samma innebörd. Eller när Jesus säger så här, ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Det går att byta ut det mot hans eget namn. Ni ska lära känna mig, Jesus. Och jag, Jesus, ska göra er fria. Är ni med? Jesus är sanningen. Och nu får vi ta upp det där bältet ifrån den här manteln där alla olika delar av rustningen finns. Vi får ta upp det spänna åt det nära kroppen. Jesus närmast dig och din kropp. Nu går vi vidare. Rättfärdighetens pansar. Eller harnesk som det står i någon översättning, svensk äldre översättning. Det är ju det skyddet som skyddade övre delen av kroppen. Den här delen av kroppen som har så många känsliga delar. Lungorna, hjärtat, njurarna. I Bibeln så kanske du har sett att det står lite omväxlande ord om både hjärta och njurar. För på den tiden så är bildspråket de organen där livet har sitt centrum. I vår tid så skulle man inte skriva en kärleksdikt och säga: jag känner min kärlek pulsera i mina njurar till dig. Alltså, gör inte det misstaget du också och skriv en sån lapp. Jag har gjort det. Nej, jag skojar, det har jag aldrig gjort. Men i vår tid så är det ju istället hjärtat som är bildspråkets centrum, eller hur? Det är det vi skriver. Om du skriver en lapp, nämn om ditt hjärta som bultar för den där personen. Och det kommer gå bra. Nej, det kan jag inte lova, men bildspråket är hämtat i vårt vokabulär. Men hjärtat, det är centrum för det innersta inre i vår människa. Och det där är platsen som den onde, beskriver Bibeln, vill skada och förstöra. Den där platsen där just din personlighet finns. Den där platsen där din unikhet i vem du är. Ibland kanske man tänker att det är en brist. Nej, Jesus har ju gjort dig så som du är. Så unik. Så speciell. Visst, i skolan kan det vara svårt om du läser i skolan. Men Gud har skapat dig just så. Eller ditt barn. Eller ditt syskon. Eller den du har omkring dig. Just så som han eller hon är. Den onde försöker ta den där platsen, förvränga det, som att det är något fel. Rättfärdighet är ett svårt ord faktiskt. Kan förstås ungefär som att vara i ett rätt förhållande till Gud. Rätt förhållande till Gud, vilket ingen människa klarar av. Det är ju supertydligt i Bibeln. Det behövs offer på offer på offer i Gamla testamentet. Och i Nya testamentet, när det står om rättfärdighet, så är ordet helt ihopkopplat med det som Jesus gjorde på korset. Nu ska jag bara snabbt läsa, det kommer inte på väggen här och du behöver inte lära dig det utan till. Om du gör det så är det okej. Men så här står det: han, alltså Jesus, som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull, för att vi genom honom skulle bli ett med Guds rättfärdighet. Ja, det är svåra ord, men poängen är: rättfärdighet och Jesus stöd hänger helt och hållet ihop. Och vilken lycka för oss. För vem av oss kan ens en dag, en vecka, någon av er kanske klarar en månad, inte jag, att leva rättfärdigt. Men Jesus har rört vid våra hjärtan. Och det räcker. När du kommer till ett museum så kanske du någon gång får se en glasmonter. Så här. Och i den glasmontern så finns det ett klädesplagg som någon känd person har ägt och haft på sig. Och man kan ju tänka sig att det är snarlikt ett annat klädesplagg. Men det här klädesplagget har den där kända personen haft på sig. Och därför är det nästintill ovärderligt. För att någon har burit det, har hållit vid det, det har varit hans eller hennes. Du är värdefull. Du är rättfärdig. För att Gud har rört vid ditt hjärta. När du har bett en ärlig bön. När du har sagt: Jesus, jag vill vara din. När du har sagt: Jesus, inte om mig, utan med din rättfärdighet. Därför kan du sitta här. Fast att ditt liv har varit rörigt under veckan. Vad som än har hänt. Du är rättfärdig på grund av att Jesus har rört vid dig. Och att han vill röra vid dig idag. Okej. Se villighetens skor. I den antika världen, när en soldat skulle gå till angrepp, så var skorna viktiga. Skorna var av ett material där underlaget inte kom upp under mellan skorna. Alla snickare vet att det är viktigt att ha bra skor, för annars går spikarna upp. Och så var det även i den här tidens värld. Det var viktigt hur skorna var konstruerade. I den antika världen, för en del romare, så hade man också spikar under skorna som gick nedåt för att få bra grepp. Och när Paulus ger den här bilden, alltså, människor vet om det här. Man hör ju när folk går på gatan. Man hör och vet de här delarna. Skorna är viktiga för en romersk soldat. Vad händer om man har dåliga skor? Ja, men då tittar man ju ner. Då blir varje steg stapplande så att man inte trampar på något som är skadligt för fötterna. Den som har rätt sorts skor kan gå framåt och titta framåt och uppåt. Det står budskap om fred här. Vad är det för fred? Jesus kommer tillbaka till sina lärjungar. Vad säger han när han möter dem, när han är uppstånden? Han säger frid. Det är samma ord som fred. Han säger i den engelska översättningen peace. Fred. För det som Jesus gör på korset gör att människa och Gud är i fred. Det bildspråket är också hämtat ifrån krigens värld. Det är fred. Det som förut var en olikhet och brustenhet, en skiljaktighet, är nu tillsammans i frid och fred. Och vi får vara med och gå ut och berätta om det här. Jesus är nära. Och du hörde en av de här bilderna, vittnesbörden från en av mina vänner, som berättade just att där var hans andliga kamp. Trons sköld. Vid den tiden då det här skrevs så var ett av de effektivaste vapnen, fruktade vapnen, var just pilar som brann, som kunde skjutas och förstöra en bra sköld, för den var gjord av trä. Men under den här tiden så spände man upp en djurhud eller textil på, och så hade man upptäckt att det kunde göra att de här pilarna slocknade. Och den bilden blir ju så bra. Det där som man fruktar mest av allt som en soldat kunde istället bli något som slocknade. För att den här skölden skulle funka var man tvungen att blöta ner skölden, fukta den. Det behövdes ett förarbete. Din tro behöver byggas och förberedas, till exempel under gudstjänster. Vilken god vana du har som kommer på gudstjänster. Tron får växa här. Eller i cellgruppen. Eller när du sätter på musik i dina hörlurar med lovsång. Tron får byggas. Hur var det när din tro växte fram? Var du tonåring? Gick du på en bibelskola, på läger? Sök upp det igen. Tänk inte det var då. Det finns ju möjlighet oavsett ålder att vara med. Antingen som ledare. Alltså det händer ju någonting när man är med flera dagar. Alla som varit på läger vet det. Att mitt hjärta kanske behöver flera dagar av Guds ord. Förr i tiden hade vi kampanjer. Det betyder att man satte upp ett tält någonstans. Eller var i kyrkan och bjöd in någon som kom flera dagar och talade. Din tro kanske växte då. Eller så vet du att när du läste en bok i din ungdom, vad det betydde något för dig. Fortsätt att ta upp det. Det är viktigt. Var med och hitta trons sköld i ditt liv nu. I tiden du har just nu. Näst sist, frälsningens hjälm. Ingen soldat skulle ens våga tänka tanken att gå ut i strid utan hjälmen. Vad gör man då med hjälmen när den sitter på? Ja, man känner att den är där, vet om det, och det blir ju bara bättre i vår tid. När man vet att här uppe så sker all tanke, all logisk prövning, och du kan låta frälsningen finnas där. Skydda din tanke. Ge den riktning. Så att tron också får byggas med ditt förnuft. Och så får du göra som Bibelns och brevens författare. Tacka för frälsningen. Så många texter och brev nämner att man tackar. Paulus tackar för frälsningen som finns hos honom själv. Men också hos dem han skriver till. Att tacka är så bra. Min mamma hade cancer för många, många år sedan. Hon fick leukemi och cancern hade lett till döden. Men genom behandling och en transplantation, den enda som kunde hjälpa henne var antingen hennes mamma eller något syskon. Lyckligtvis fanns just de rätta värdena hos hennes syster. Och hon kunde transplanteras och få den där benmärgen en möjlighet till ett nytt liv. Hon överlevde, hennes kropp var skör efter det, är skör. Men hon fick fortsätta livet. Och varje år på hennes årsdag så tackar hon. Hon gör en stor grej av det och kommer ihåg det, och i hennes tal när hon pratar, möter sin syster, men också vid andra tillfällen, tid och otid, så nämner hon det här. Hon är så gammal från hennes transplantation och hon tackar sin syster. Och det betyder något för henne. Någon gång kommer du till tro. Du kanske inte har datumet, men du vet att tron började väckas och fanns där. Min mammas liv förlängdes ju en viss tid. Våra liv, när vi får möta frälsningen, leder ju in i evigheten. Du har möjlighet, ja, du borde väl vara med och tacka för din frälsning många, många gånger. Gör det idag. Gör det nästa söndag. Gör det imorgon. Tacka för frälsningen. Det händer ju något i våra liv, i våra hjärtan, när vi tackar för frälsningen. Sist om allt då. Grip andens svärd som är Guds ord. Ja, men tänk dig nu att alla de här olika rustningsdelar och verktyg finns på manteln framför dig. Vi har också andens svärd som är Guds ord. För det händer någonting märkvärdigt när vi öppnar Bibeln. Då är det inte längre vi som behandlar ordet. Det är ordet som behandlar oss. Det är bra sagt. Det är inte jag som hittat på det. Jag säger det igen. När vi öppnar Bibeln så är det inte längre vi som behandlar ordet. Det är ordet som behandlar oss. Guds ord. Låt det vara viktigt för dig. Där nere har vi en skål med bibelord. De finns alltid där, alla gudstjänster. Och ungefär 150 olika bibelord som finns där. Man kan ta ett, och visst, det kanske är tur eller vad det nu är. Och så har jag några bibelord. De där bibelorden kan hjälpa vem som helst av oss i en stund i framtiden, eller var någonting som man får skjuta in i sin bön. Tänk att kunna ha ett bibelord in i sin bön. Har du hört någon som kan ett bibelord? Bara en fras och så blir det till en del i en persons bön. Vilken rikedom att kunna be ett bibelord, ett gudsord. Okej. Alla de här olika delarna. Vad gör man nu med det? Ja, men grip det. Se det, att det ligger framför dig på den där manteln. Det är ju fantastiskt. Gud, han har låtit oss få del av det i våra liv. Han vet att våra liv är verkliga. Och våra utmaningar är verkliga. Vår kamp är verklig. Och den ondes pilar är verkliga. Han blir inte förvånad om någonting händer i våra liv, att det blir en brottningskamp. Han vet att livet är så här. Inte heller någon av oss i kyrkan blir förvånad när du kommer till förbönsplatsen och säger: så här är det i mitt liv. Så här är det i min familjs liv. Så här är det för min granne. Var med och be för min granne. Ingen mogen kristen blir förvånad över att livet är så. Vi vet ju. Vi har ju läst Bibeln. Se till att du är med och tar upp de här olika delarna. Om det är någonting som har skakat i ditt liv, spänn åt bältet. Ta upp de olika redskapen, verktygen, rustningen som du har för dig. Det är tänkt för dig. Det är tänkt för dig. Annars hade ju inte orden stått i Bibeln. De är viktiga för oss alla. Titta nu de sista två bibelorden. Hämta nu styrka hos Herren och av hans oerhörda kraft. Det finns för dig. Tänk inte, jag ska anstränga mig själv. Nej, grip tag om det som Gud har gett till dig. Det finns där nära. Grip tag om det. Och några av er känner så här: tack gode Gud för rustningen som jag har fått bära i mitt liv. Sen jag var ung, sen jag gick på Flahult eller någon liknande tid, sen min konfirmation. Titta vad det står den sista versen. Därför ska ni hålla er vakna och aldrig tröttna er i bön. För vad då? Jo, för alla de heliga, alla de andra. När det brinner ljus här, det kommer säkert vara någon som tänder ett ljus idag. Tänk inte idag vad det får eller vad många ljus. Be för ljusen. Be för ljusen. Du sitter ju någonstans i någon bänk, eller hur? Det här är inte den enda förbönsplatsen eller där bakom. Du har en förbönsplats framför dig. Var med och be för dem som är framför dig. När du vet om att det är tisdag, det är ju scoutdag. Var med och be för ledarna. När det är någon annan dag, onsdag, där har vi ofta alfa, nu har vi en kurs, gå med Jesus. Var med och be för det. Titta vad som händer under dagen, be för det. Du kan vara med när som helst och be för de heliga. På fredagar har vi varannan vecka pretonår, det är bara unga ledare där. Var med och be för det som händer, be för de heliga. Ja, nu ska vi tacka Gud tillsammans. Jag ska be en bön. Och du kan vara med och be. Herre, nu vill jag. Jag vet att det har varit lite skakigt. Nu vill jag räcka mig efter din rustning. Som gör mig utrustad för den här dagen. För den här veckan. Eller var med och be för dem du har omkring dig. Nu ber vi. Herre, vi tackar dig för ditt ord, Herre. Vi tackar dig för den påminnelse om hur viktigt det är att tron sitter nära oss. Att vi inte har den analyserande långt bort, utan att det finns där precis intill oss. Herre, hjälp oss att förstå det. Hjälp oss att hitta ett rätt förhållande till allt det vi möter av utmaningar i livet. Herre, du är vår rustning. Det är din rustning vi får gripa tag om. Herre, vi vill hitta goda vanor. Det som beskrivs som kanske fromhet ibland, men Herre, oavsett om vi lyckas eller inte lyckas med det vi tänker, så vet vi att det är din rustning. Det är det som är det allra, allra viktigaste i vårt liv. Det är det som frälser. Herre, vi ber att ditt ord också ska bli viktigt. Att det ska få röra i våra hjärtan. Överraska oss, Herre. Kommer din heliga ande nu, Herre. Låt det få bli en viktig stund den här gudstjänsten vidare. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Amen.